vare med er. Och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Den här söndagens heliga predikotext är hämtad ifrån Johannes evangeliets 21 kapitel. Och jag läser från och med vers 15 till och med Johannes evangeliets avslutning. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: För mina lamm på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: Följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Det är han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus uppenbarade sig, visade sig för sina lärjungar vid flera tillfällen efter sin uppståndelse. Han hade kallat lärjungarna till sig, vandrat tillsammans med dem och undervisat dem under 3 år ungefär. Och då hade de hela tiden direkt tillgång till Jesus och kunde prata med honom, ställa frågor och lyssna till hans undervisning, se på honom, dela måltid med honom. Efter påskens uppståndelse så var det annorlunda. Ni kanske kommer ihåg att Jesus plötsligt visade sig för lärjungarna när de satt bakom stängda dörrar. Han bara kom fram och sen försvann han och var borta, och sen visade han sig igen vid ett senare tillfälle. Och så där höll det på under ett visst antal dagar tills Jesus skulle fara upp till himmelen igen. Det var 40 dagar efter påsk. Och vet ni vad den händelsen kallas? Det som vi firar särskilt. Ja, Gabriel. Ja, det är Kristi himmelfärdsdag som vi firar på en torsdag. Precis 40 dagar efter påsk. Och det är som att Jesus ville vänja sina lärjungar vid att inte alltid ha honom hos dem. Sen efter himmelsfärden, då fick de helt och hållet tro på Jesus utan att se honom. Så man kan dela in det i 3 olika delar. Före påsk så hade de honom alltid hos sig. Och så den där 40 dagars perioden innan himmelsfärden, då fick de liksom öva sig vid att tro på Jesus utan att alltid ha honom hos sig. För att de sen efter hans himmelsfärd bara skulle få tro på honom och på de ord, hans budskap som han hade lämnat efter sig. Och nu vid Tiberias sjö uppe i Galileen, i den norra delen utav Israel, så var det ett sånt där tillfälle då Jesus plötsligt visade sig för lärjungarna. Han stod där på en strand. Och lärjungarna var ute och fiskade. Och när Petrus började ana att det var Jesus så hoppade han ur båten och skyndade sig till stranden. Och då serverade Jesus lärjungarna en måltid med bröd och fisk. Och så blev de alla glada för att de fick vara tillsammans med sin mästare igen. Och vad som sen hände i samtalet mellan Jesus och Petrus, det ska den här predikan handla om. Men ni yngre barn, ni får följa med Rebecka in och undervisas i söndagsskolan. Så ni följer med Rebecka här. Jesus gick alltså lite avsides tillsammans med Petrus och hade ett enskilt samtal med honom. Och det blev till upprättelse för Petrus, som ju på skärtorsdagen hade förnekat sin mästare 3 gånger. Och nu fick han bekänna sin mästare 3 gånger. Han fick i samband med det här också lära sig något om den sanna kärleken. Och när vi nu idag genom Johannes evangeliets text tar del av samtalet mellan Jesus och Petrus, så får också vi lära oss något om den sanna kärleken. Och då säger vi för det första att den sanna kärleken, den består också i kraft. För Paulus skriver i 1 Korintierbrevet kapitel 4, vers 20, att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och det här var en sanning som Petrus smärtsamt hade fått uppleva på skärtorsdagskvällen. Den kvällen då hade han klappat ihop allt hans bekännarmod var som bortblåst. Han hade en gång varit en bekännare. För vid Caesarea Filippi, när Jesus berättade för sina lärjungar om alla de uppfattningar om honom som var i svang bland folket, och vände sig till dem och frågade: vem säger ni att jag är? Och Petrus hade då avgett den goda bekännelsen: du är Messias, den levande Gudens son. Det var en hög bekännelse att vara Guds son, en person i den heliga treenigheten. Och Jesus hade den gången inte klandrat Petrus för att han liksom skulle ha talat ord utan täckning. Han hade inte varnat Petrus för att han hade tagit allt för stora ord i sin mun. Utan tvärtom så hade Jesus prisat Petrus salig för hans bekännelses skull. Att det var den himmelske fadern som hade uppenbarat den sanningen för Petrus. Men på skärtorsdagskvällen, när han där uppe i den övre salen, när nattvarden instiftades, hade sagt att om än alla andra kommer att svika dig, så ska jag aldrig göra det. Och Jesus hade sagt till honom att innan tuppen gal så ska du 3 gånger ha förnekat mig. Det blev en hård läxa för Petrus. Men låt oss först ta fasta på den bekännelse som Petrus hade avgett i Caesarea Filippi. En bekännelse till Jesus, den kan i och för sig aldrig vara för hög. Vi kan aldrig ta till för stora ord när det gäller vår Herre och frälsare Jesus. Det var inte det som sen var felet med Petrus bekännelse på skärtorsdagskvällen. Utan felet den kvällen, det var att Petrus mer litade på sig själv och på sitt eget bekännarmod än på Jesus. Han trodde mer på sig själv än på frälsaren. Och han ansåg sig vara för mer än sina medkristna. Om än alla andra kommer att förneka dig, så ska jag inte göra det. Och han ville inte lyssna till Jesu varningsord. De ansåg han sig inte behöva, eftersom han kände sig stark och oövervinnlig den där kvällen. En bekännelse kan vara äkta eller falsk. Den kan vara ärlig eller hycklande. Petrus bekännelse, den var verkligen ärligt menad. Men ändå så var den ihålig. Och det visade sig också vid det svåra provet på översteprästens gård. Det vore orättvist emot Petrus att säga att han inte älskade sin mästare. Om han inte hade älskat Jesus, så hade han inte gråtit så där bittert efter sin förnekelse. Men hans kärlek var inte så stark och så djup som han själv trodde att den var, när han bedyrade att han skulle gå i döden för mästaren. Det var inte fel att han sa sig vilja gå i döden för mästaren. Gud give att vi alla hade en sån kärlek och en sån vilja till att lida för Jesus skull. Det berörde vi ju i skriftetalet här inför nattvarden. Felet var istället att han litade på sig själv och inte på Jesus. Det var Petrus som skulle hjälpa Jesus och inte Jesus som skulle hjälpa Petrus. Och det finns många sådana Jesu vänner som tror att kärleken till Jesus består i att vi människor ska hjälpa honom och inte tvärtom. Men aposteln Johannes, som ju också författade evangeliet vi läste ur, han skriver i sitt första brev: kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är den gudomliga kärleken, det som kommer ner till oss från himmelen, som alltid är det primära, det första och viktigaste och det helt avgörande. Det är den som gör det möjligt för oss att älska. Den kärlek som kommer från oss, den är ungefär som det ljus som kommer från månen. Om man jämför solen och månen, så är ju för det första månens ljus, det som vi ser på natten, så ofantligt mycket svagare än det solljus som lyser upp för oss om dagen. Och för det andra så är inte månen någon självständig ljuskälla, utan den reflekterar bara det ljus som kommer från solen. Skulle inte solen finnas, då skulle inte månen kunna ge oss något ljus alls. Och så är det med den kärlek som kommer ifrån oss kristna. Vi ska därför inte räkna med eller bygga vårt kristna liv på vår kärlek till Gud. Det är ju sant förstås att varje kristen älskar Gud. Men det sker ju på ett så svagt och ofullkomligt sätt. Grunden för allt, det är Guds kärlek till oss. Och ju mer vi upptäcker utav den kärleken, desto mer förökas vår tro. Och desto mer tillväxer också vår kärlek. Det är ju också Johannes som har skrivit det evangelium som vår predikotext idag är hämtat ifrån. Det är han som återger samtalet mellan Jesus och Petrus där i Tiberias. Och efter det här samtalet, det hörde vi ju när vi läste predikotexten, så vände sig Petrus om och då fick han syn på Johannes. Och då kallar Johannes sig själv för någonting mycket märkligt. Han kallar sig då att, han säger att Petrus fick syn på den lärjunge som Jesus älskade. Många bibelläsare har undrat, varför kallar han sig så? Var det bara Johannes som Jesus älskade? Älskade inte Jesus de andra lärjungarna också? Varför kallar han sig för den lärjunge som Jesus älskade? Och det var naturligtvis så att Johannes, han hade lärt känna sig själv. Han hade redan lärt sig den sak som Petrus så smärtsamt fick uppleva. Att vår kärlek till Gud, till Jesus, det är ingenting att bygga på. Utan det finns någonting oändligt mycket fastare, någonting alldeles orubbligt som vi ska bygga på. Och det är Jesu kärlek till oss. Det är därför som Johannes här och på några andra ställen i Johannes evangeliet inte kallar sig för den lärjunge som älskade Jesus, utan för den lärjunge som Jesus älskade. Det är så han såg på sig själv och det är så som vi ska se på oss själva. De som bedyrar att de ska hjälpa Jesus och tror kanske till och med att kyrkan genom att de ansluter sig får ett tillskott som kyrkan inte skulle klara sig utan. Ja, de känner sig inte själva. Och de är till och med en belastning för kyrkan, inte något tillskott. De har ännu inte den rätta kärleken till frälsaren. En hög bekännelse kan vara aldrig så sann i och för sig. Den är inte ändå bevis på en sann kärlek till Jesus. Man måste först ha lärt känna sig själv och sitt stora behov utav frälsning. Det är inte vi som hjälper honom utan han som hjälper oss. Och därför säger vi för det andra att den sanna kärleken till Jesus förutsätter en sann självkännedom. En sann syndakännedom. Nu hade i och för sig Petrus redan tidigare lärt känna sig själv som en syndare. Det hade skett redan 3 år tidigare vid det stora fiskafänget. När man hade kastat ut nätet på Jesu befallning. Och de hade fått hela båten full med fisk. Så mycket så att det höll på att brista alltsammans. Och då så förstod Petrus vem Jesus var. Och sa, gå bort ifrån mig. För jag är en syndare. Men den där syndakännedomen. Det hade tydligen bara varit en ansats. Petrus stolta vittnesbörd på skärtorsdagen 3 år senare tydde på att den där syndakännedomen från det första fiskafänget den hade nästan helt försvunnit. Men förnekelsen på översteprästens gård blev något av en ögonöppnare för Petrus. Eller rättare sagt, inte hans förnekelse utan Jesu varnande ord. Hans förbön för Petrus och hans blick där på översteprästens gård när deras ögon möttes. Det var det som visade Petrus sanningen om honom själv. Ja, som jag sa tidigare, den som tror att kristendomen består i att vi välvilligt ska hjälpa Jesus har ännu inte förstått mycket av saken. Det kan till en tid fungera att upprätthålla en sån typ utav kristendom. Ju mer man hjälper honom, ju mer man menar sig samla in åt honom, desto större blir självbelåtenheten. Det här är en kristendom för idealister, för människor av god vilja, för rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Men de förlorade, de hopplösa fallen, syndarna, skökorna och publikanerna har inte mycket att hämta i en sån kristendom. Rollerna måste bli helt omkastade. Det är inte vi som ska hjälpa Jesus utan det är han som ska hjälpa oss. Han måste bli den som räddar oss, som frälser oss ifrån undergången, ifrån helvetet. Som vi förtjänar. Kärleken till Jesus. Det är en förtappad och fördömd människas kärlek och tacksamhet till honom. Som har frälst oss ifrån den eviga döden. Ur all slags nöd. Den sanna kärleken till Jesus säger, utan Jesus jag förgås. Endast han kan frälsa mig. Och en sån människa tar inte stora ord i munnen då det gäller den egna kärleken, den egna kraften. För allt det där, det har slagits sönder. En sån människa litar inte längre på sig själv, utan litar bara på Jesus. Han har blivit allt. I honom har vi alla våra skatter. Han har blivit vår rättfärdighet. Den Petrus som mötte Jesus vid Tiberias sjö efter det andra stora fiskafänget var inte längre den självsäkre lärjungen från skärtorsdagskvällen. Nu var han ganska fåordig om sig själv och sin egen förmåga. När Jesus frågade, älskar du mig? Så vågade inte han ens säga, ja, jag älskar dig. Utan du vet att jag har dig kär. Han använde ett lite svagare ord, eller ett ganska mycket svagare ord än ordet älska, agapao. Nu sa han inte heller emot mästaren som han hade gjort på skärtorsdagskvällen, utan nu hade Jesus fått rätt i allt. Och frälsaren visste ju allt om Petrus. Ja, det här, kära vänner, är själva hjärtpunkten i den sanna kärleken till Jesus. Här gäller Jesu egna ord. Den som har fått mycket förlåtet, han älskar mycket. Den som har fått lite förlåtet, älskar lite. Den stora förlåtelsen kan bara den människa ta emot som har insett vilken stor syndare han är. Och den förändringen, den hade nu skett med Petrus. Jesus hade nu blivit alldeles omistlig för honom. Nu fick också Petrus det han inte hade haft tidigare, den rätta kraften, det rätta bekännarmodet. Och därför säger vi nu för det tredje och sista att den sanna kärleken till Jesus yttrar sig i både munnens och livets bekännelse. Och man får inte skilja dessa två åt, ordet och handlingarna. Munnens bekännelse utan ett liv i lydnad mot Herren blir bara munväder. Men den som inte, å andra sidan, vill bekänna Jesus också i ord, utan bara med, som det brukar heta, vardagens kristna gärningar utan ord, ja, den människan kan också vara en förnekare genom sin tystnad. Den som verkligen älskar Jesus vill gärna bekänna det också med sina läppar. Han är lika angelägen att göra det med sina läppar som genom gärningarnas vittnesbörd. Ord och handling hör ihop. Petrus kunde efter sitt eget misslyckande och efter Jesu själavård på ett annat sätt än tidigare bekänna Jesus, både med ord och handlingar. Den tidigare förnekaren hade nu blivit en modig bekännare. Och han fick också till sist gå i döden för sin tros skull. Förut så hade han inte lyckats att följa Jesus. Men nu var han beredd att verkligen göra det som han på skärtorsdagen hade sagt sig vara beredd att göra. Nu kunde han följa Jesus på korsets och lidandets väg. Petrus och de andra martyrerna, de är Guds stora under. De är bevisen på Guds förvandlande kraft. De får verkligen övermänskliga krafter. Ett himmelskt mod att våga och uthärda de allra svåraste förföljelser. Ja, de svåraste lidanden. I sin nöd och förnedring så vittnar de om Guds makt i svaga människor. Och i deras bekännelse så är det inte fråga om en odogmatisk tro utan egentligt innehåll. Jag har hört en predikan över den här texten där prästen sa att Jesus, han ställde bara frågan, älskar du mig? Det är bara på kärleken det kommer an. Han ställde inte några katekesfrågor om Petrus hade den rätta sortens bekännelse till frälsaren. Men den rätta bekännelsen till Jesus, den består inte i att man förkastar dogmat, bekännelsen, läran. Petrus förnekelse, den hade ju bestått i att han hade förnekat Jesu person. Han förnekade då vad han en gång hade trott och bekänt vid Caesarea Filippi, nämligen att Jesus var Messias, den levande Gudens son. Han förnekade den bekännelse som Jesus själv hade avlagt inför Kaifas och det stora rådet och för vilken han dömdes till döden som hädare. Vi får alltså inte förneka Kristi gudom. Den sanna kärleken till Jesus, den är framvuxen ur en tro på honom, just sådan han är, nämligen Guds enfödde son och vår frälsare som har burit hela mänsklighetens samlade syndaskuld upp på korset. Det finns många människor idag som tror sig älska Jesus fastän de förkastar det som Jesus säger om sig själv, nämligen att han är Guds evige son. Och det måste man ju säga är en underlig kärlek som gör Jesus till en lögnare. Den sanna kärleken till Jesus däremot, den är rätt trogen. Den är renlärig, för den tar Jesus på orden. Om man tror på Jesus, då tror man ju också på allt vad han har sagt. Den sanna kärleken till honom vet att om Jesus inte vore Guds son och om han inte verkligen hade uppstått ifrån de döda, ja då vore vi alla förlorade. Den sanna kärleken till Jesus, det är bekännelsen, en kärlek till honom såsom den enda frälsaren. Den enda sanne guden. Den som ödmjukats och fått den rätta insikten om både sig själv och om Jesus får också den rätta kärleken till sina medmänniskor. Den sanna kärleken till Jesus, det är det enda här i världen som kan ge oss en rätt nästan kärlek. En högmodig människa kan inte ta vård om Kristi jord, om Jesu får och lamm. Det hjälper inte hur hög bekännelse han än har. Bara den som ingenting är i sig själv. Bara den som helt och hållet lever av Guds nåd får det rätta handlaget och kan vara en god underherde i den högste herdens rike. Det var först efter sin omvändelse från sitt avfall som Petrus kunde styrka sina bröder. När han stod där högmodig och självsäker inför Herren och sina medlärjungar, då tryckte han bara ned de andra. Den ödmjuke Petrus däremot, som levde bara av nåd, han fick nu uppdraget av Jesus att ta hand om hans fårahjord. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.